Kan det blågula fotbollslaget ta det blågula politiklaget till nya framgångar?
Eller är Tidö Tunisien som måste sparka förbundskaptenen?
Och så pratar vi om De fyras gäng, den stora dokumentären som äntligen släppts.
Det här är Politiken med Maggie Strömberg, Tobias Nilsson och Henrik Tore Hammar.
Henrik, Maggie, det blågula laget har segrat med 5-1. Nu kan, vänder det.
Ja, jag trodde vi kan äntligen ställa in valrörelsen.
Ja, jag menar nu vänder det ju. Nu kommer ju Kristersson vinna.
Vi spelar lite på att blågulhet i våran politiska värld betyder ett block och inte kanske som i allas värld.
Alltså det betyder inte det i min värld, måste jag säga. Jag vet att du har omfamnat den här etiketten, men jag har inte gjort det. Jag har aldrig använt det uttrycket och jag tror inte att jag kommer göra det heller.
Vad säger du då?
Tidöpartierna.
Kristerssons sida, samarbetspartierna.
Nej, jag säger Tidöpartierna.
De borgerliga partierna och... ja, men du kan ju inte bara säga Tidöpartierna, du måste ju ha olika omskrivningar. Du måste ju...
Jag skulle möjligen säga så här, de som kallar sig de blågula.
Vad tänker ni om högern? Högern och vänstern. Mycket mer komplicerat än så måste det inte vara.
Är Centerpartiet vänstern då för dig?
Absolut. Alltså det är, förlåt, men man får ta ansvar för sina
Magdalena
beslut.
Magdalena Andersson vill ju bli kallad mitten nu. Det är hennes grej.
Det är många som vill bli. Mm. Men i blågult, ja, men det har vi ju pratat om innan. Men det går ju bara inte för, alltså gult har ingen politisk betydelse.
SD har ju gult som sin färg.
Jo, men alltså, ni är med på franska revolutionen och de politiska färgerna och hur de uppkom och på vilken sida man satt i generalförsamlingen eller vad den hette där.
Men då har du ju bara blått och rött att jobba med och sen så får det vara lila i mitten.
Ja.
Men grönt, alltså, du tror inte på grönt heller?
Det har ju i alla fall en direkt konnotation och liksom byggts upp under en historisk tid. Det är inte som att Sverigedemokraternas syster- och brödrapartier runt om i världen har gult som sin färg.
Det har ju i alla fall hänt en del sen alltså typ 2021, våren 22 när de gick runt och sa så här: vi ska inte bilda något block, vi ska bara samarbeta om vad vi tycker lika om, vi är inget block. Och nu har de ett namn som i alla fall Henrik har omfamnat.
Ja. De blåbruna. Nej, det var
det
ju
det
där.
Per Bolunds namn. Precis. På dem. Men jag hade ju ett samtal med Simona Moansson om detta sent på natten på deras kommundagar i, när var det? Det känns som att det var rätt så nyss.
April.
Karlstad, april. Ja. Ja. Och då så sa hon ju att hon trodde att fotbolls-VM skulle bli väldigt bra för dem eftersom de nu kallar sig de blågula. Det är väl Simona Moansson som har lanserat det här internt, vad jag förstår. Och folk skulle känna så starkt för blågult och gå runt i sina tröjor i sommar. Och därför skulle man också vilja rösta på Tidöpartierna. Eller det blågula laget.
Och nu har ju det blågula laget, alltså de som spelar en sport, fotboll, fått en smakstart på världsmästerskapet.
Ännu har inga mätningar kommit.
Men jag vill säga, en tydlig mätning har kommit. 5-1. Det är en jättetydligt resultat.
Nej, men jag menar, vi vet ännu inte hur det här påverkar.
Nej, men det var ju en sak. Jag hade nämligen tänkt att göra liksom lite tvärtom, för jag förväntade mig att det skulle gå dåligt för Sverige här.
Och då Tunisien.
Och alla, att det skulle bli ett jättedåligt VM och så skulle jag så här försöka koppla ihop med den gamla helt apropå-låten. Det går åt helvete, kommer ni ihåg den? Nej, den ligger inte top of mind för alla. Men så här, hur som helst, länge har det gjorts såna här fotbollslåtar. Det fanns ett satirprogram på 80-90-talet som skulle liksom så här driva med det, att så här, vi kan inte ha de här klämkäcka låtarna, utan vi måste ha en så här, en ärlig. Det går åt helvete, som Bosse Hansson sa, så går det inte så bra. Vi Svea rikes sämsta har ingenting att hämta. Och det var lite den där känslan jag skulle, tänkte jag så här, det här kan man använda nu för att beskriva Tidö, som du kallade.
Du kände alltså inte alls som PM Nilsson, uppfattar jag.
Hur kände han?
Alltså i Timbros senaste podd, så det är ett fantastiskt litet avsnitt som handlar om hur bra allting är för Tidö-sidan. Att stjärnorna står rätt. Och att det här andra som vi ser är, så att säga, är en potemkinkuliss av något slag. De pratar där om i vilken toppform partiledarna på Tidesidan är. Pratar jättelänge om hur duktig Jimmie Åkesson är och att han verkar vara i slag. De pratar om...
Vad betyder det?
Slag. Du ser aldrig på skidsport, hör jag. Nej. Om man är i slag så det är
toppform, kunde jag tänkte precis säga så här att så här, toppform, nu känns det som att du medvetet vill att vi använder alla sportbollsklyschor vi kan här, och då tänkte jag, ska jag varna för det eller ska jag omfamna det? Och sen kom en sån här sak som jag kände sig i slag, men ja, jag förstår,
nu är du med på. De pratar också om Simona Moansson.
Bildningsresa. Magge, håll min hand.
Och liksom...
Eller kan du det? Förlåt, kan du det här? Eller har vi tjej-gay lojalitet? Eller förstår du hans grejer här?
Jag är ju från Malmö.
Så att, jag har allt med
vintersport. Så vintersport är inte min grej.
Nåväl, de hyllar ju också Simona Moansson, eller som de säger, snackar upp henne. Och förstås...
Peggar upp henne, som säger
podden. Ebba Busch är ju alltid i toppform.
Ja.
De till och med säger så att de faktiskt lite känner på Ulf Kristersson och ska försöka göra det till att han verkar vara på en väldigt bra plats innan de
får lökna stiftelsen.
Innan de i ärlighetens namn landar i att han verkar vara lite irriterad. Och pratar om att alla statsministrar, vi har sådana perioder för att det är ett så jobbigt jobb. Vilket, det ligger ju någonting i. Men det var i alla fall väldigt mysigt att lyssna på den här Timbro-podden. För där körde de all in på att allt ser ut att gå finemang för Tidesidan.
Ja, det är speciellt. Alltså man, ja.
Men vadå, de får jättemycket pengar för att vara högers bästa kompisar.
Ja, det är så. Du tänker att de är betalda för att säga det.
Nej, men... ett betalt samarbete med jag tänker så, nya strikta reklamlagar. Nej, men vadå, någon måste väl lyfta upp det här. Inte ens en gång den moderat pålitliga ledarsidan på Svenska Dagbladet lyckas väl hålla i.
Nej, alltså för jag lyssnade också på Svenskans ledarpodd i fredags. Jag är ju nyfiken på hur de här nyheterna om Ulf Kristersson och Birgitta Ed och Follökna stiftelsen tas emot på olika håll, och de pratade ganska länge om det. De har ju varit rätt så kritiska. Svenskans ledarsida.
Och det var de också i podd då?
Ja, även när de liksom försökte nyansera, som ju de ofta är bra på, så landade man ändå i att man både hade då liksom gjort ett antal fel och inte tänkt på hur saker ser ut och uppfattas, och så säkerhetsaspekten förstås, men också att hanteringen sen i efterhand, att man inte har direkt svarat på frågor och haft en viss arrogans i tonen, inte var så bra. Och det var så kul, för här om veckan så fick vi ju ett mejl till podden. Jag vet inte om ni läste det, vi får ju ganska mycket mejl, men det var en lyssnare som också specifikt adresserade mig och bad mig ta ledarsidan lite i örat, alltså knuffa till ledarsidan och kanske särskilt Mattias Svensson, men också Tove Livendal, förstår jag det som, för att de då var för taskiga mot Kristersson och för kritiska mot regeringen.
Ändå fint att mejlskribenten har detta förtroende för dig.
Jo, men det som jag tyckte var kul är att det är ju ofta tvärtom. Att när vi gör någonting som en viss del av läsekretsen ogillar, så kan de ju skicka mejl till Tove då och vara så här, kan du säga till politikreportrarna att det inte var så himla vänstervridna?
Ja, just det.
Och vi har ju brandvägg mellan oss. Men jag tyckte att det var väldigt kul när... jag då blev ombedd att ta ledarsidan i örat för att de inte är tillräckligt regeringsvänliga, för de är så vänstervridna.
Jag har hittat en publikation som har försökt kanske ha en annan spin. Jag läser upp. Konstig, apart, märklig. Hennes estetik, andlighet och intensitet är ovanlig. Det finns för få svenskar som har en sådan person i sitt liv. Därför täcks oförargliga detaljer av ett löjets skimmer.
Förlåt, vad är det här? Det lät som någon slags poesiförsök.
Det var beskrivning utav Birgitta Eds personlighet och förklaringen till varför väcker hon en sån fascination från Kvartals Erik Högström. Och han på något sätt så här lyfter att det låter lite som så här, ja, det är inte riktigt någonting riktigt fel här, eller liksom... Det är detalj på detalj, men det är någonstans att hon väcker så mycket fascination. Och kanske liksom kopplas också just det där till att så här, hon alltid ska ha prästkragen i tid och otid, så att säga. Mm-hmm. Och nu har vi ju noterat att på försöken att få henne avkragad pågår. Det har anmälts till domkapitlet i Strängnäs, ja, eller hennes arbetsgivare så att säga, på något sätt. Och det har blivit någon anmälan som tas vidare. Om jag förstått det hela rätt så är det liksom, så kan domkapitel bara avfärda anmälan, men nu har de ändå valt att titta på dem.
Ja, jag fattar.
Sen är vi väldigt långt från att vi liksom skulle få, jag vet inte, är det en sån här, en vänsterkristens dröm, det är att Birgitta Ed skulle liksom dras av kragen utav en rättmätig moralisk Helle Klein karaktär och liksom shamed och utpekad och så här Kristersson Edfiffleriet och SD-regeringen upphörde.
Förlåt, jag, det var en väldigt fin scen, men jag känner att vi tappar fokus här.
Ja.
Vi hamnar in i kyrkan. Vi är ju på en fotbollsplan.
Ja.
Har Simona Moamsson en poäng i att nu, om det fortsätter gå bra för det blågula fotbollslaget, kommer det också vända och gå bra för det så kallat blågula politiska laget?
Nej. Alltså reaktionerna igår, kulturdebatten igår, jag vet inte om ni följde det efter då liksom nattens match, var ju snarare något annat. Alltså det kom ju då texter om Yasin Ayari,
tvåmålsskytten,
som ju i sin segergest då ansågs göra den muslimska böneställningen.
Någon slags muslimsk tacksamhetsställning.
Vet dock inte, det var några fotbollsintresserade jag pratade med om detta här på redaktionen som var så här, men så där gör liksom folk i allmänhet, gör även kristna, det behöver inte betyda att man vänder sig mot Mecka. Det kan också bara vara en gest.
Men det har ju åtminstone Joel Halldorf, alltså medieteologen, hävdat.
Och eftersom Jimmy Åkesson de senaste månaderna har gjort olika uttalanden om hur man inte, att man inte kan vara svensk och fullt praktiserande muslim, så har ju då detta kopplats ihop.
Ja, man kan ju fråga sig, är det här verkligen Jimmy Åkessons landslag? Så att säga. Alltså, representerar det... Är blågult och blågult verkligen kompatibelt här?
Det kom ju många sådana frågor igår då, på kultursidorna.
Ja, har någon ställt frågorna till politikerna? För jag undrar
vi, vet du vad? Vi försökte ställa den här frågan till Jimmy Åkesson igår vid voteringen, ja, men vi fick inte möjlighet. Men ja, däremot så gjorde han själv ett ganska defensivt inlägg igår i sociala medier.
Det som man tänker, de andra gjorde så här, resultatet och typ grattis, och liksom, Ulf Kristersson, han fick så här, snabbt så här, utan invandrare stannar Sverige, kommentarer och sånt där som dök upp på hans Instagram till exempel, såg jag. Medan Jimmy Åkesson började med att det går bra för ett fotbollslag där folk kommer från olika delar men har svenskt medborgarskap. Det är inte så att jag ändrar min kritik mot invandringspolitiken på grund av det här. Det här är svenska medborgare som också deltagit i breddidrotten.
Just det.
Det är någon sportglosa här om...
Ja, det är ju så att säga den folkliga idrotten. Där man börjar som ung i amatörlag och så vidare.
Så man inkorporeras i liksom det svenska tänkandet.
Ja. Nu tänker jag bara på hur det går med det här tidekravet som Jimmy Åkesson fick in om satsningar på en förbättrad allsvensk fotboll och sådär.
Man har hört väldigt lite om det.
Men jag tänker också på en annan sak. Jag tycker ju också då att det borde ställas frågor till Mattias Karlsson, för han är ju experten här. Alltså på att bedöma vilka spelare i det svenska fotbollslandslaget som är svenska. Henke Larsson, kommer ni ihåg det? Och osvenska.
Zlatan.
Exakt. Han besitter ju, eller verkar besitta en särskild kompetens för det. Så det tycker jag man borde fråga Tidesidan om. Och så tycker jag man borde fråga Gunnar Strömmer. Alltså om det här landslaget representerar Tider på ett bra sätt. Jag tänker på de här rubrikerna som har varit om Alexander Isak och hans manager och någon videohälsning till en utpekad gängkriminell. Det känns lite, alltså Simona Moamsons plan, har hon så att säga vettat den, undrar jag.
Nej, men idén om att fotbollen är ungefär som typ pizza och kebab, det är liksom det självklara folkliga försvaret för invandring, för multikulti. Det har ju liksom en lång historia. Vi hade liksom Frankrike, segerlaget 1998, Black Blanc Beur, jag vet inte hur man säger det här, men det är i alla fall en sorts anspelning på liksom trikolorens färger, fast istället är det liksom svart svarta, vita och jag känner berber, men
araber.
Fransmän med nordafrikanskt mahagrabiskt ursprung, när jag försökte liksom titta på var kom det här uttrycket ifrån, men i alla fall liksom en idé om att så här, det här är en sak vi kan säga till Jean-Marie Le Pen liksom, att så här, titta, invandrarnas barn är Frankrike. Mona Sahlin i vår tidning pratade om VM sommaren 94 och hur det spelade in i politiken, och då sa hon, det här blev ju som en markering mot Ny demokrati. Man hejade lite extra mycket på Martin Dahlin. Och jag vet inte om Martin Dahlin var liksom det bästa exemplet, adopterad tror jag. Men liksom, kanske ändå fick ut så mycket liksom,
rasism. Henrik Larsson har ju pratat mycket om hur han har fick ut stor rasism som barn.
Ja.
Det har han ju talat om.
Och liksom med svenskhet och sådär. Men min känsla är generellt så här att så här, antingen kan det vara så här att om det blir en jättebra VM-sommar så är det liksom någonting annat som växer i svensken i det här, som vi kanske varit inne på med det här blågula laget. Eller så är det bara så att just nu i liknelsen så tycker jag att tider känns som Tunisien. Alltså total kollaps, släppt in 11 mål på de första två matcherna eller liksom någonting sånt där, så de har sparkat.
De har ju sparkat tränaren, eller hur?
Ja, och sonen till tränaren blev slagen.
Nej, det var oschysst.
Ja, och jag vet inte varför, liksom, nu kan inte all tunisisk så här, landslags intern politik, men tydligen utan någon oklar officiell roll så åker han med hela tiden och blev slagen utan något fans eller någonting, hade olika mediekällor i Mexiko rapporterat om helt enkelt.
Okej, men ja. Om då Simona Moamsons fotbollsstrategi, det blågula laget, så att säga, verkar lite skakigt. Vad har tid för... andra planer, eller kanske mer riktiga planer på att vända den här situationen?
Ja, Kristdemokraterna, de verkar ju ha någon slags idé om att Ebba Busch ska vara på gott humör,
mm-hmm.
och att hon ska bara prata om vård och välfärd. Idén är ju att dra sosseväljare. Och dra över blocken sen. Och det var ju ganska kul när SCB kom och Ebba Busch gick ut. Och alla andra lät ju partisekreterarna som brukligt kommentera. Men Kristdemokraterna skickade ju ut Ebba Busch själv som stod utanför Rosenbad.
Skickade Kristdemokraterna verkligen Ebba Busch själv? Eller?
Ebba Busch gick ut själv.
Det är det man ser framför sig.
Mm. Och kritiserade de andra för att inte ha haft tillräckligt mycket hjärta i politiken och inte pratat tillräckligt mycket om välfärdsfrågorna. Själv har hon ju pratat rätt mycket kärnkraft den här mandatperioden, men det var inget hon liksom kändes vid just då. Och sen så sa hon att det är ju bara vi som faktiskt drar väljare över blockgränsen, och då syftar hon ju på de här 0,2% socialdemokrater som har gått till Kristdemokraterna sen förra mätningen.
Ja, det är ju något.
Ja, det är det ju verkligen. Det är ju en bit kvar, men 0,2% för en kristdemokrat är nog ganska mycket, precis så som att ett sommarlov är väldigt långt för ett barn, för att de har ett annat perspektiv på tid, så har ju kristdemokraterna kanske ett annat perspektiv på procent.
Ja, än så är det ju också.
Men det verkar som att det blir en mjuk Ebba som ska prata vård. Den som har följt Ebba Busch partiledarkarriär vet ju dock att hon brukar ha lite svårt att få rubriken när hon är mjuka Ebba som pratar vård. Så man blir väl inte helt förvånad om det skulle komma något litet kulturkrigsutspel för rubrikerna.
Vi såg ju Simona Moamsson var ute och kampanja med Ebba Busch, och då var det mjuka värden. Jag tror att det var småbarn. Jag har sett liksom Ebba Busch med riktigt gamla människor, riktigt små människor.
Det var förskola, äldreboende i Upplands Väsby.
Ja, som hon var med och liksom pratade om vad bra det kommer bli här. Och även Liberalerna har ju pushat liksom sina vallöften. 10 000 kronor barnavdrag till exempel, om året, inte i veckan som Edvin Törnblom förstod det som.
I månaden. Men det var ju per år.
Ja, och sen så hade vi också den här söndagspressträffen där Romina Pourmokhtari återkom till politiken tillsammans med jämställdhetsminister Nina Larsson, presenterade livspusselfeminism.
Oh. Det är ju fascinerande, för de visar ju någonting här, de samlade Tidöpartierna, alltså vad de föreställer sig att sossarna har, som är då kanske mer positivt för den här väljargruppen som han vill åt. När Sverigedemokraterna hade valkickoff i helgen så slog man ju på stora trumman kring A-kassan och att man absolut skulle säga nej till marknadshyror. Och det här med A-kassan klingar möjligen lite tomt, eller öppnar ju för angrepp från socialdemokrater i alla fall, för det sa ju Jimmie Åkesson före förra valet också, att A-kassan ska absolut inte försämras, och sen accepterade man trots allt till slut efter rätt många förhandlingar en försämring av A-kassan. Alltså att det är de här, det är vård, det är barn, det är gamla, det är arbetslösa, och sen är det då hyresgästföreningen. Mm. Man skickar så att säga ut den sortens signaler.
Och det är ju kvinnorna man vill nå framförallt. Det är ju kvinnorna man har problem med. Även om Moderaterna brukar säga så här, könskapet har minskat eftersom vi också har tappat männen nu. Men,
nej.
Jo, men det finns det Moderater absolut som säger. Men även Jimmie Åkesson sa ju i en intervju med vår reporter Jenny Nyman som var på valkickoffen i helgen att man behöver bli bättre på att vara relevanta i välfärdsarbetande kvinnors vardag. Om att prata arbetsmiljö och andra sådana frågor.
Mm. Det blir ett helt nytt tid om de ska ägna närmsta 2 månaderna åt att liksom ta de här sakerna på allvar eller prioritera upp dem.
Både Kvinnoförbundet och Ungdomsförbundet var dock lite så här, det spelar väl ingen roll. Kvinnliga röster är inte värda mer än manliga. Varför ska han hålla på med det där? Det är en kul artikel, jag rekommenderar den. Men Moderaterna då? Ska de göra något i den här valrörelsen? Jag har sett 500 000 skattefritt på ISK och så ska man få köpa öl när man är 18.
Det verkar ha gått väldigt bra på sociala medier, TikTok, den generationen.
Men det är en sjukt bra kombo också. Man tänker så här, ens föräldrar sparar. Ens välbärgade medelklassföräldrar sparar jättemycket pengar på ens ISK-konto som man får full tillgång och äganderätt över när man fyller 18, och sen kan man gå rakt ner till systemet och börja
det.
Investera.
Ja, för att maxa skatteavdraget så behöver man ju spara i då barnens eget namn, och då får också barnen pengarna.
Ja, så det funkar ju nu för tiden.
Ett dilemma.
Jag tycker det är intressant, för det är väl alltid gött på något sätt att ha unga väljare med sig och vara stor där, men det är ju redan Moderaterna enligt mätningar, så liksom de yngre väljarna, de verkar gilla Moderaterna.
Mm.
Och sen är det väl liksom,
de borde istället driva alla borde få dricka vin på äldreboendet. Ja, men det kanske de redan driver.
Eller som jag hörde, att de vet vad gamla verkligen bryr sig om? Sina barnbarn. Så egentligen gamla verkar tycka enligt vissa opinionsmänniskor jag har pratat med, att så här, det viktigaste är saker som mina barnbarn får det bra utav.
Och då tänker de inte i första hand på bättre tillgång till alkohol.
Det kanske inte är det enklaste sättet att nå dem där. Moderaterna, om man ska sammanfatta deras strategi, verkar ju vara lite så här, hålla i och hålla ut. Alltså, om jag förstår det hela, så här, mycket det som vi har pratat om, valgeneralen Martin Borg som har lagt fram. Vi ska prata om hushållsekonomi, vi ska prata om hårda straff. Att det här, och det kanske liksom inifrån och ut, men att så här, partiet, det verkar funka ganska bra för Moderaterna som parti, att så här, känna, åh, de här sakerna gillar vi. Vi gillar att prata om sänkta skatter och vi gillar att prata om hårdare straff. Okej, så att det är liksom de här två grejerna, det lirar bra med oss. Och lite som de också pratar om sin egen paradox, att så här, nej men vi är ju inte dumma i huvudet, vi har ju jättedålig opinionsmätning, eller liksom vi har inte det vi typ tycker att vi förtjänar, men vi har ändå så pass otippat bra stämning i partiet att det har varit mycket värre vid samma liksom siffror under liksom andra förutsättningar.
Mm.
Att så här, och det kan ju vara lite spin, men det kanske...
Men stämning i partiet, är det som ska vinna valet?
Då har du i alla fall liksom valarbetarna eller några som vill vara med och göra någonting, och fortfarande nu så verkar vara det så här, den historiska comebacken, den liksom den utslagnaste som ska komma någonstans.
Ja.
Med det. Jag tycker ibland att man får känslan av att de redan har gett upp. Alltså, dels pågår det ju liksom någon slags bred eftervalsanalys redan på ledarsidor och andra håll. Men sen så, Dagens Nyheter porträtterade ju Gunnar Strömmer, vilket verkar som att Moderaterna ändå ser honom som sitt liksom starka kort bland de här väljarna som de har svårt. De lite mildare väljarna, eller vad man ska säga. Väljarna som vill ha ett lite mildare Moderaterna. Och jag såg folk på Twitter som länkade den där, alltså tidigare personer, tjänstemän i regeringskansliet, som länkade den där Gunnar Strömmer-intervjun och var så här: hur kan ni inte rösta på det här? Snälla, tänk om! Och det kändes liksom som att det var redan...
lite desperat.
Ja, eller som att det var redan uppgivet. Liksom.
Ja, men jag förstår,
hur
men...
kan ni inte... pärlor för svin.
Men
det var
finns
den
det inte massor idéer? Alltså, till exempel fick vi ett brev hit till podden där en lyssnare skriver så här: hej politiken, varför har inte Liberalerna föreslagit att legalisera cannabis? Eller är det bara en tidsfråga? Mellan bättre isbrytare, vackrare skolor och fler miljardärer verkar L sakna både logik och spärrar vad gäller löften som kan ge dem 2 extra procentenheter. Och här finns ju en genuint liberal fråga som är mogen att plocka.
Mm.
Alltså det kanske då krockar med Moderaternas idé om att hålla i och hålla ut om strängare straff och hårdare tag, möjligen. Alltså... det finns ju de som tycker att det är bra att den här typen av, ska vi säga, droger är förbjudna och att människor straffas.
Har ni hört det mest liksom praktiska
exemplet? Ja. Nej, för både det ena och det andra.
Jag har hört en väldigt praktiska grejen så att ja, men om vi liksom legaliserar marijuana. Mm-hmm. Nej, men det är ju så enkelt sätt att liksom plocka in folk att så här, det är liksom, då hittar vi nästan alltid något annat, så att det är liksom, vi blir av med ett redskap, ett verktyg. Det är ungefär den grejen, att så här, nej, inte alla som röker på är brottslingar, men typ alla brottslingar röker på. Det är lite den logiken som de argumenterar ifrån.
Intressant, för jag tänker att invändningen mot ditt resonemang, Tobias, är ju att folk som är för det här brukar ju säga att det skulle slå undan en inkomstkälla för gängen.
Ja, just det. Det men, finns ju det resonemanget också.
Och så finns det de som säger att men det är ju en inkörsport till tyngre droger, så då kommer det ändå en ja. Annan... Jag hörde liberaler prata om detta faktiskt när jag var ute. Det här är ganska länge sedan, det var i vintras någon gång.
Du var ute med liberaler?
Jag var ute med unga liberaler.
Rökte
då
de starkt?
Det här var...
rökte de bara för att jävlas med Annika Strandhäll?
Fimpen Forsell, tänk när han kallades...
De var yngre.
Ja. Det här, bara för att förklara, alltså att Joar Forsell var ungdomsförbundsordförande, och när det var Strandhäll skulle införa rökningsförbudet, då var han utklädd till en fimp och gick omkring i Almedalen. Och då kommer
ihop
jag ihåg...
med Simona Mohansson, ja, och Romina Pomaktaj.
Absolut, men jag kommer mest ihåg Dosa som kommer förbi som uppfordrar bara Fimpen Forsell och typ nästan gnuggar honom i håret så där, så man kände här finns en dynamik mellan stor och liten. Ja.
Jag hade en anekdot jag skulle berätta, vill ni höra den?
Jag vill höra den.
Då var det liberaler på den här festen som drev att det här kommer läggas fram i valrörelsen. Alltså det var mer att de önskade det än att de faktiskt visste det, och att det här är det som ska tas över 4%-spärren. Samma liberaler var ju dock de som slog vad om mig om att liberalerna absolut inte skulle vända om SD. Och de hade ju inte rätt om det, så att säga. Så jag vet inte hur mycket man ska ta det här vittnesmålet på allvar.
Nej, alltså, och moderater som också jag pratar om, jag hörde, ungdomsförbundet har ju massa olika idéer. De är ju så stolta över att de har fått sina no excuse-skolor, och de ska väl prata integrationszoner. Och jag tror det finns något annat förslag att man ska kunna få använda någon del av sina sparade pengar.
Pensionspengarna?
Ja.
Det till insats till första lägenheten?
Ja, och det tänkte jag, det här lät ju spännande som en sak, men jag pratade med en annan äldre moderat som var så här: vet du vad, de här bostadsfrågorna, det avgör aldrig val ändå. Vi kan liksom, det är lite som sjukvårdsfrågan. Folk säger att bostad och sjukvård jätteviktigt, men de flesta människorna tycker de får okej sjukvård, de flesta människor tycker att de bor någonstans och att det är helt okej.
Men är inte grundfelet nu när jag tänker efter, alltså i slutsatsen av allt ni säger med de här olika förslagen som kommer från olika håll, det är att det kommer en massa sakpolitik och en massa utspel, men det finns ett parti som inte levererar, alltså Moderaterna. Är det inte bara så här att Ulf Kristersson gör om Fredrik Reinfeldts misstag, att allt krut läggs på första mandatperioden och så hoppas man att man ska få betalt för det man har gjort?
De säger ju hela tiden, Gunnar Strömmer sa ju i en intervju i vår tidning här veckan att jag förväntar mig inga tack.
För att jag har velat
skjutningarna. Eller jag förväntar mig ingen tacksamhet. Mm. Men de går ju verkligen till val på så här, håll kursen. Och det är kanske, jag vet inte hur motiverande det är för väljare. Vi ska fortsätta, särskilt när det då pågår en debatt om att det kanske har gått för långt i vissa fall med migrationen eller fängelse för 13-åringar och så. Så kanske det är kanske lite för passivt budskap.
Ja, men jag menar, de kanske har ett stort lager på ett hemligt ställe med jättemycket ny offensiv politik. Som
alltså
de
det är
ska...
bara juni.
Ja, det är bara juni, men det tar ju också lite tid för idéer att sjunka ner hos folk. Men, alltså, men de kanske har det. Men hittills så slås man ju snarare av så här, okej, är det någon överhuvudtaget i det här partiet som har hållit på med så här, hur ska vi utveckla våra politiska förslag så människor ska känna att vi vill göra någonting som kommer bli bättre för människor också framåt? Deras agerande är ju att de ställer sig upp och tittar ut över befolkningen och förväntar sig att de ska applådera och ge dem förnyat förtroende.
Jag hörde en argumentation och det här var ju så här. Ja, men vi håller i, vi har Strömmar som pratar det här, sen måste vi prata jättemycket om ekonomin och se till att de här 5000 kronorna i skattesänkning liksom, med oss ska du få det även nästa mandatperiod, som Moderaterna gått ut med att säga.
Ja, men då vet man det, om det är tillfälligt eller inte?
Nej, men då hörde jag svaret så här, då ska man förklara hur. Hur ska de det här 5000
kronor? De ska ju presentera den här planen för att du ska få 5000 mer i plånboken, säger de väl? Inte 5000 i skattesänkningar, eller?
Nej, precis. 5000 mer i plånboken. Nu ska vi vara korrekta här. Och då är det också så här, det låter som att de tänker på den här gruppen som inte har bestämt sig eller som bryr sig om saker väldigt sent. Att det, då kan man inte komma med dem redan nu. Då måste man komma med dem jättesent. Jag vet inte hur sent, men liksom, det verkar finnas någon bild av att så här, ganska många människor, de börjar inte bry sig om det här med politiken och liksom känner av, nu har vi en riktig valrörelse förrän typ de två sista veckorna i liksom valrörelsen, och då är vi ju jättesent ute.
Så är det ju.
Och jag har också en invändning.
Ja, alla invändningar är välkomna.
Vet ni vad Socialdemokraterna vill?
Absolut inte.
Och det är väl deras plan, så att det är väl jättebra.
Nej, men för vi försökte ju, vi har ju efter hela debatten om tonårsutvisningarna och liksom att spårbytena försvann och den nya lönegolvet för arbetskraftsinvandring, varit intresserad av vad blir det då för migrationspolitik vid ett maktskifte? Vad av detta kommer förändras? Vad kommer rivas upp? Vad vill partierna till vänster?
Det är relevant.
Och försökte då svara på den frågan genom att intervjua alla migrationspolitiska talespersoner för de fyra partierna i opposition. Tre partier svarade ja direkt, genomförde intervjun direkt. Ett parti krånglade, velade, gav inte tydligt svar, sa vi återkommer, vi ska tänka, sa nej, sa sen kanske ändå, och sen så pågick det där i två veckor tror jag innan vi sa vi får köra utan dem, för vi, det kommer aldrig komma fram till något här om dem. Ja, vilket tror ni var det velande partiet som inte ville vara med?
Magdalena Anderssons parti.
Ja,
känns det som.
Så då blev det istället en artikel där tre partier fick prata om hur de vill påverka Socialdemokraternas migrationspolitik, men Socialdemokraterna sa inte vad de ville. Kanske, det blev kanske, väldigt udda.
Ja, kanske inte var jättebra resultat för Socialdemokraterna.
Jag tror de tycker det är väl så de tänker sig den här valrörelsen.
De känns ju som att de är väldigt inne i det gamla tänket att det viktigaste är inte att göra rätt utan att undvika att göra fel. Inte säga något kontroversiellt. Om det är liksom, även trots att vi nu får en härlig VM-sommar när vi tycker om multikulti är härligt och det är bra, så ska vi det finns en risk om folk säger så här, nu kan det komma lättnader och då kommer det komma någon akil och då kommer det komma någon terrorist eller någonting. Och kanske har de en liten poäng i, det kom ju en ny granskning från Kaliber, från Sveriges Radio, om den här situationen i Botkyrka med Socialdemokraterna, som man tänkte var, den var väl lite över det hade förekommit liksom, anklagelser om så här, är det organiserad brottslighet som har tagit sig in i ett parti där Socialdemokraterna sa, nu har vi tittat på det här, det var verkligen inte så. Men nu har hittat man en ny person åtminstone i det hela. Ja, och då kan du ju tänka sig att om också Tidepartierna, Kristerssons sida, det blågulas gäng också lyfter en annan sida som de tycker är väldigt viktigt att göra, nämligen att peka på hur vidrigt det blir om den vänstra sidan vinner. Då kommer man väl lyfta...
De gängkriminella antisemiterna.
Ja, att man kommer ta varje chans och prata om allt det dåliga och att de uppfattar det här som så här, ja, det kanske uppfattas som att vi har lite låg aura eller liksom lite beta-energi om vi pratar mer om vad motståndarna vill göra. Men som sagt, sossarna vill ju inte ens ställa upp på en intervju och berätta någonting vad de ska göra. Så att...
Alltså, det är ju inget fel i det resonemanget från tidssidan. Det är ju alldeles rimligt, tänker jag. Och det är ju verkligen... Så att säga, oppositionen uppvisar ju stora luckor. Det finns enorma oklarheter i vad det faktiskt blir om man röstar åt det hållet. Så det är klart att tidssidan ska visa det. Men samtidigt så är det ju så här, dynamiken i en valrörelse är ju inte rättvis. Alltså, oppositionen kan ju nöja sig i ganska hög utsträckning ofta med att säga att det är fel på någonting. Ja. Medans, och då upplever ju människor att det blir någonting annat. De vill någonting annat. Medans om man är regeringsbärande partiet så räcker det så att säga inte med att säga vi är duktiga. Det visar ingenting om att man vill någonting mer eller någonting annat.
Okej, men det återstår ju också som Tunisien. Sparka coachen. Ska Moderaterna göra sig av med Ulf Kristersson? Om det på något sätt kopplas till...
Du tänker att det ska ske nu?
Nej.
Jag tror att det är senaste laget.
När folk bryr sig, sista tre veckorna, och bara, wow!
Då byter de mot Gunnar.
Eller så får de göra det här. Nej, nu är Birgitta problemet. Du får officiellt skilja dig. Du får gå ut och säga så här. Det här blev fel. Vi får ta en paus. Jag får gå ut och dejta. Simona Moansson har så
jag
mycket tips.
Jag tror inte Birgitta är problemet.
Nej. Jag en person som i alla fall kämpar för att göra blågult till blågult är ju Jakob Forssmed.
Den långa vintern skingras för en dag av törst. Mästerskapsmissmörkret nu är ljus. Vi har hört det sägas vi ska kunna komma först. Våra kval, vår tomma tvivel vänds i rus. Vi ser solen äntligen nå oss med
ja,
sin dyra glans.
Det där är ju Jakob Forssmed, som har lanserat, jag vet inte i vilken i ordningen av alla VM-låtarna. Men den här är ju den enda VM-låt som har presenterats på regeringens hemsida.
Mm. Han är ju idrottsminister.
Ja, så det är
därför Kristdemokraten.
Och sen är han sångglad, uppenbarligen.
Man behöver inte säga Kristdemokraten för låt. Inget har väl låtit mer kristet än den här låten.
Men han, det är ju också som att om man läser den här texten så är det ju som att det handlar... minst lika mycket om Tidö och Tidös problem som om...
Är det sant? Jag tycker det är lite svårt att ta till sig texten när han sjunger för att han sjunger så... Det är något med att det är så mycket Jakob Forssmed.
Han är så vän. Ja. Han kunde kanske artikulerat tydligare.
Men vill du läsa upp lite?
Ja, när du säger att det är så mycket Jakob Forssmed så känner man ju det. Alltså, han har ju textrader som vi har hört det sägas sist ska kunna komma först. Följt av att han får in ordet Thomas tvivel i nästa strof.
Vår Thomas tvivel vänds i rus. Och om det skulle vara någon, jag vet att vi inte gör kunskapscheckar utan vi bara förutsätter att alla kan det här. Så Thomas tvivlet är ju...
Alltså det är lärjungen Thomas som känner hålet i Jesus hand för att vara säker på att han har återuppstått. Men tvivla fram till dess. Förekommer också en liten fin Thomas Andersson visång som jag är övertygad om att Jakob Forssmed har lyssnat på så mycket så att det är på det viset det där har tagit sig in i den här VM-låten. Så småningom så handlar ju låten om att man jobbar sig upp från dålig situation. Det är det som gör att den nästan mer känns som en pepplåt för Tidö.
Mm, för nu när de börjar med 5-1 så är det ju lite...
Vår keramiker, han formar, härdar vårat lag. Det är Ulf, gissar jag då. Eller Gud, man vet inte. Lagets motståndskraft vrids upp till höga ohm. Jag är inte fysiker, så jag kan ingenting om ohmskalan. Kanske kan vi med humör och nya friska tag fira midsommar i Pontiac Silverdome. Det här med Pontiac Silverdome är väl bekräftat att Arne Hägerfors aldrig sa där 1994. Men det skiter vi, utan det som är Pontiac Silverdome är ju valvakan.
Förlåt, vad var det? Det är anekdoten som inte stämde. Vad skulle Arne Hägerfors ha sagt?
Nu firar vi midsommar i Pontiac Silverdome.
Och vad betyder det?
Att det kommer gå jättebra för det Sverige.
Det är bara en sägning han säger vid en av matcherna i VM 94. Ja.
Och så som spelades i USA.
Och så är det någon, tror jag, det har nått mig. Oklart sanningsgrad. Som har gått igenom hela den sändningen. Lyssnat varenda ord Hägerfors säger och kommer fram till att han aldrig sa det. Utan att det är liksom en skröna.
Mm.
Men ibland är det den samlade bilden som...
Är det Jakob Forssmeds VM-låt som kommer vända det för tider?
Jakob Forssmeds tidelåt.
Som kommer vända det för VM. VM går ju redan bra, så att säga. Så att, nu ser jag att Adam Svanell och Karin Thurfjell har tagit sig hem från morgonsofforna och ska komma in i vår studio. Det är så ovanligt att vi har gäster här.
Otroligt ovanligt. Jag vet inte
hur man beter sig. Karin Thurfjell, du är ju reporter, politikreporter hos oss på Svenska Dagbladet, och Adam Svanell är producent, dokumentärproducent, är det din titel?
Ja, typ.
Typ. Ni släpper idag De fyras gäng, som vi har pratat ganska mycket om under våren, teasat om att den ska komma. Vad är det för något?
Det är en dokumentärserie i 4 delar om Sverigedemokraterna och det fyras gäng, som är då Jimmy Åkesson, Björn Söder, Richard Jomshof och Mattias Karlsson. Och vi liksom försöker berätta, man kan ju säga att Sverigedemokraternas historia och liksom intråg i svensk politik är en av de liksom mest betydelsefullaste och viktigaste händelserna i vår tid i politiken och i Sverige kanske. Och det är en ganska berättad historia, men helt centrala för den här historien är det här gänget som blev kompisar under studenttiden i Lund och liksom hade en gemensam vision av hur man behövde förändra Sverigedemokraterna för att kunna, då, som de ser det, rädda Sverige från mångkultur och invandring.
Man kan väl säga att vi tycker liksom att många av andra berättelserna om Sverigedemokraternas historia handlar, där är liksom partiet huvudpersonen. Och vi har ju gjort en berättelse då där de här människorna, de här 4 personerna istället står i fokus. Så det handlar väldigt mycket om dem och deras personliga drivkrafter och upplevelser och relationer till varandra också.
Vad är det, massa news? Våra lyssnare kan ju kanske, de känner väl till rätt så mycket om Sverigedemokraterna och deras historia, men är det något man aldrig har hört innan? Något smaskigt?
Vi har ju varit i dubbla morgonsoffran här på morgonen, och då vet jag att Elisabeth Marmorstein sa ju själv, åh vad mycket i den här, hon hade lyssnat på hela podden i helgen. Hon bara, det var ju massor av grejer som jag aldrig har hört talas om och så. Mm.
Så SVTs att, kommentator.
SVTs politiska kommentator, precis. Så att vi känner ändå att vi, jag gick ju in, jag är ju inte från politikvärlden, så jag var lite rädd när vi gick in i det här, bara, åh, nu kommer man bara intervjua massa politiker, de kommer bara säga floskler och vi kommer inte få fram någonting. Men jag är liksom förvånats över hur mycket de här personerna har öppnat upp liksom. Och sen blir det ju också, det är ju ganska tacksamt när man träffar personer flera gånger, för då berättar de lite första gången och sen nästa gång så känns det, får de lite mer förtroende för en och berättar lite mer. Och sen så berättar en något och då kommer man till nästa, så säger man, ja men Björn Söder berättar ju det här, och hur upplevde du det? Och så, så liksom en sån process. Så...
Vi har verkligen pratat mycket med de här, i alla fall med 3 av dem, inte lika mycket med Jimmy Åkesson. Och fått liksom, ja, det blir något helt annat än om man gör kortare intervjuer som jag är van vid. Och en grej som jag tror är helt ny, som i alla fall jag aldrig hade hört förut, det är att när de då hade kommit fram till att vi kan inte ha kvar Mikael Jansson, förra partiledaren, vi måste byta ut han, då var det liksom inte självklart att det skulle bli Jimmy Åkesson eller ens någon av de här 4. Och då höll de på att spåna liksom, vem kan det bli, vem kan det bli, och då hade de, drömkandidaten var Lasse Berghagen. Men honom frågade de inte ens. Men sen så hade Mattias Karlsson då, som har ett stort historieintresse. Hans idol var ju också Herman Lindqvist. Så han själv ville hemskt gärna ha Herman Lindqvist. Men han var inte intresserad.
Men Lasse Berghagen var ändå drömmen. Liksom, det var den här drömmen. Superfolkliga personen. Ja. Och sen var det ju till och med så att i många år så hade de en princip sen om att de stängde listorna väldigt sent här för att ha så här, tänk om det kommer någon attraktiv person som vill stå med på riksdagslistan. Då liksom ska det alltid finnas utrymme. Och då kallades det internt för Berghagen-klausulen.
Sen pratar de ju också öppet, eller hur, för första gången om det här bråket som det har ju ryktats länge om att det har varit bråk mellan dem och framförallt att Björn Söder liksom hamnade lite på undantag. Och det berättar de faktiskt
det
om.
Det berättar de väldigt liksom frispråket om och allt som hände. Att Mattias Karlsson kände liksom att Björn Söder trodde att han ville ta Jimmy Åkessons plats. Alltså att han ville störta Jimmy Åkesson i princip. Och kände sig väldigt sårad av det. Medans Björn Söder kände liksom misstrodde framförallt Mattias Karlsson då från för olika bland annat en sak som låter som en sån himla formalitet, men Björn Söder är ju väldigt mycket ordningsman och vill att det ska gå by the book. Så det började egentligen med att han blev arg för att Mattias Karlsson kallades för vikarierande partiledare för att det liksom formellt inte är en titel. Ja.
Mm. Man har vice ordförande partier.
Typ. Ja, det fanns en annan som var vice ordförande, precis, Jonas Åkerlund. Och då blev de, sen bråkade de om annat också, men de blev verkligen ovänner och pratade inte med varandra på många, många år efter det.
Och egentligen så framkommer det också att Björn Söder liksom misstänkte ju, eller misstrodde då Mattias Karlsson för att han ville ta Jimmy Åkessons plats. Att han ville liksom vara ute efter att få partiledarposten permanent då i Jimmys frånvaro.
Du är ju min kollega, eller vår kollega här, och har varit borta i så lång tid här nu. Vad känner du att du liksom har fått för ny förståelse utav de här fyra personerna eller liksom Sverigedemokraterna när du har liksom riktigt fått jobba länge och marinera?
Alltså jag känner verkligen att jag känner dem utan och innan. Deras olika personligheter och så. Det var någon, jag tror det var Mattias Karlsson som sa det, att ni två känner ju oss, ni vet ju mer om oss än vad vi själva gör, för vi vet ju inte vad de andra säger liksom, som grupp. Ja, men precis. De trädde verkligen fram som deras olika personligheter och så.
Ja, då blir den här enkel. Fuck, marry, kill. Ni har fyra stycken. En kan du ta bort.
Ni behöver inte svara på det. Man behöver inte svara på alla Henriks frågor i den här podden. För att lyssna på den här podden så måste man väl vara prenumerant på Svenska Dagbladet. Eller första avsnittet är öppet. Är
man
så?
Kan dra igång nu direkt efter det här och köra första avsnittet som är ju helt öppet och finns i alla appar. Men sen om man ska höra hela, då måste man bli prenumerant.
Och våra lyssnare brukar ju få ett extra bra erbjudande. Kan inte du berätta var de ska gå, Henrik? Nej, det kan du inte, va?
Ska jag testa en gång? Ja. www.svd.se/provapolitiken.
Jag är osäker på om man ska ha www faktiskt. Men det kanske man ska ha. Men det, annars var det rätt. svd.se/provapolitiken. Det finns ett jättebra erbjudande. Och då kan man ju också lyssna på Jimmy Åkesson-podden, Magdalena Andersson-podden, Ulf Kristersson-podden som kommer väldigt snart. Och alla våra partiledarutfrågningar som också är inlåsta.
Så mycket underbart.
Jag har ju föreslagit också att det skulle finnas en extra grej på sajten. Jag vet inte om ni tog det här. Ni har hittat gamla bilder på de här människorna. Bland annat deras skolfoton från typ 8-9.
Ja.
Och att man skulle få gissa vem är det här. Har det blivit en sån produkt?
Det har inte blivit en sån produkt. Men jag kan locka med att vi sedan dess också har fått Björn Söders gamla bilder. Som är riktigt ögongodis, höll jag på att säga. Nej, men det är väldigt, väldigt roligt att se. Det finns bland annat en bild där Jimmy Åkesson och Björn Söder står och firar efter att de blev, kom in i varsin kommun i Hör och Sölvesborg 98.
Man får också se deras första valstuga från 1998, ja. De inte hade råd med någon riktigt. Det var så här byggnadsställningar och en presenning över.
Men det är ju en podd, hur kan man se bilder?
Ja, det här är på svd.se då.
Ja, det är för att vi också är en tidning.
Kul att ni ville komma hit och prata om detta och lyssna.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.